I avslutningen av andra Timoteus brev, som troligen var det sista av Paulus brev som han skrev till sin andlige son under en fängelsevistelse i Rom, enligt traditionen kort innan han blev halshuggen. I avslutningen av det brevet så finns en sorglig och vemodsfylld kommentar över en av Paulus medarbetare sedan många år. Han skriver nämligen om Demas i andra Timoteus 4:10 att han av kärlek till denna värld har övergivit mig och åkt till Thessalonike. Hur kunde det ske att en av aposteln Paulus närmaste medarbetare, under många år hade han rest med Paulus, hört honom predika, sett de mäktiga gärningarna och upplevt evangeliets kraft utöver romarriket. Hur kunde det komma sig att en människa som hade sett och hört så mycket till sist ändå fångades av kärleken till den här världen, till den här övergående, nyckfulla och sköra världen, så till den grad att han lämnar Paulus, han lämnar evangeliets tjänst? Och jag tror vi har svaret i andra kapitlet av första Johannesbrevet, vers 12 och framåt, där vi har läst redan, där aposteln Johannes skriver till de kristna, troligen i mindre Asien, för att uppmuntra och bekräfta dem i deras tro, men samtidigt för att varna dem för just kärleken till denna övergående värld. Och vers 12-14 försäkrar han dem om deras andliga tillgångar och sanningar och deras höga ställning i relation till Gud. Men trots detta underbara som var sant om dem, så ligger ständigt faran på lur. Faran att börja älska denna värld, oavsett hur långt vi har kommit i den andliga mognaden. Därför är det av största vikt, tror jag, att vi lyssnar mycket noga till de här verserna. Först så gör Johannes 6 påståenden, eller rättare sagt 3 påståenden som han upprepar till olika kategorier i församlingen. Barn, unga och fäder. Benämningen barn används ju många gånger av Johannes i det här brevet, och jag tror det innefattar hela församlingen. Det uttrycker, tror jag, Johannes faderliga omsorg och tillgivenhet för dem till vilka han skriver. Han var deras andlige far. Han bar den på sitt hederhjärta och han söker ständigt deras bästa. Och uttrycket unga, unga män, unga kvinnor, unga i församlingen eller fäder i församlingen syftar troligen på olika mognadsnivå i det andliga livet. Han börjar med att påminna först barnen, det vill säga oss alla, om innebörden i vårt barnaskap hos Gud. Han säger: jag skriver till er, mina barn, ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull. Uttrycket barn betonar ju framförallt vårt barnaskap och vårt släktskap hos Gud, till Gud. Det heter ju om oss att vi har blivit födda av Gud. Hur kommer man in i Guds familj? Jo, man måste födas in i den. Genom tro och av bara nåd har vi blivit givna denna privilegierade ställning som det innebär att få kallas Guds barn. Och det är ett verk av Gud och ingenting vi själva har förtjänat. Och Johannes utbrister i kapitel 3: vilken kärlek har inte Fadern bevisat oss däri att vi får kallas Guds barn, vilket vi också är. Barnaskapets primära välsignelse är just syndernas förlåtelse. Ni har fått era synder förlåtna. Det betyder att ni nu befinner er i ett syndaförlåtet tillstånd. Att det nu inte finns någonting mellan oss och Gud. Ingen anklagelse vilar över våra liv. Allt detta har skett för hans namns skull. Det vill säga för Jesus skull. För vem Jesus är och för vad Jesus har gjort. På grund av hans fullbordade frälsningsverk har vi blivit förlåtna. Och när Johannes i vers 14 återriktar sig till barnen, så säger han också: jag har skrivit till er barn, ni känner Fadern. Egentligen står det: ni har lärt känna Fadern. Ni har lärt känna Gud som er far. Detta är evangeliets största privilegium. Vi har blivit givna rätten att kallas Guds barn, Guds söner, Guds döttrar. Detta uttrycker för Detta uttryck för kärleksfull närhet till Gud återfinns inte i någon annan religion. Tänk på det, att vi får kallas Guds barn och leva i en sådan nära, intim relation till Gud. Gud har införlivat oss med sin egen familj och skänkt åt oss barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, Fader, Far, käre Far. Vad är den helige Andes primära uppgift i våra liv? Jo, jag tror just detta, att klarare och klarare få oss att inse vårt barnaskap hos Gud, att vi är Guds barn och att Gud är vår far. Den glädjefulla förundran över denna underbara sanning är liksom utgångspunkten för hela det kristna livet. Därför att vi älskar Gud som vår far, så är också vår främsta ambition att vilja uppfylla hans vilja. James Packer säger i sin bok Lär känna Gud så här, att om du vill ta reda på hur väl en person förstår den kristna tron, ta då reda på vilken betoning han eller hon lägger på sanningen om att vara Guds barn och att ha Gud till far. I vers 13 och 14 tycks nu Johannes rikta sig till två särskilda kategorier i församlingen. Först fäderna och sedan de unga. Det har i första hand inte med fysisk ålder att göra, utan jag tror med den andliga mognaden. Jag skriver till er fäder. Ni känner honom som är till från början eller från begynnelsen. De där första känslosvallande entusiasmen, den hade övergått i en förtrolig vänskap med Gud. Det handlar inte om människor som efter att ha varit kristna en tid älskar Gud mindre. Tvärtom har deras kärlek hunnit sättas på prov och fördjupats. Och det har ingenting gemensamt med den äldre mannen som jag hörde talas om, som sa till den nykristne ynglingen som kom till honom så entusiastisk, full av hängivenhet och glädje över sin nyvunna frälsning. Och han sa, vad underbart det är att vara frälst. Varpå den äldre brodern svarade, ja, ja, det går över, det går över. Vilken tragisk kommentar. Det går över. Det går alls inte över. Det bara fortsätter och det blir bättre och det blir bättre och det blir bättre. Så säger ingen som har lärt känna honom som är från begynnelsen. Det går över. Gud är. Han har alltid varit. Han är densamme och han kommer att förbli densamme. Hur skulle det då kunna gå över? Nej. Den äldre kristne gläder sig över den unge kristnes entusiasm. Gläder sig, bekräftar den. Den som en längre tid vandrat med Gud älskar inte Gud mindre utan mer. Deras kärlek till Gud och deras glädje i Gud har bara sjunkit djupare och djupare ner i deras hjärtan. De har kommit till den kunskapen om Gud som inte kan vinnas på något annat sätt än att ha vandrat med Gud i många år. I sitt böneliv har de ständigt vant sig vid att komma fram till nådens tro. Med alla olika behov i livet. De har fått en vana att umgås med Gud i både medgång och motgång. De har tillbringat tid med Gud. De har läst hans ord under många år. Kanske de har hunnit läsa igenom Bibeln flera gånger. De har med sina liv försökt tjäna Gud så troget de kunnat. Och de har offrat till Gud under många år, och de har upplevt Guds välsignelse. Det finns inget bättre sätt att lära känna Gud på än att lyda Gud. Jesus gav oss detta lydnadstest när han sa, om någon vill göra min himmelske faders vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. I livets många skiftningar kan man av erfarenhet säga, Gud är god. Jag vet att Gud är trofast. Ni känner honom som är från begynnelsen. Det vill säga, ni har lärt känna honom som är den evige, oföränderlige guden. Tiden hastar vidare ständigt och vi förändras ständigt, dag från dag och år från år. Men Gud är densamme. Släktled efter släktled har funnit sin tillflykt i Gud. Att ha fäder och mödrar i en församling är en oerhörd tillgång. Tänk att få leva tillsammans med människor som kan berätta för oss att de under ett långt liv har prövat och funnit att Gud är god. Vilken tillgång detta är. De skapar trygghet i församlingen. De skapar stabilitet och de ger hopp åt den yngre generationen. Ja, så det går att leva för Gud i ett helt liv. Ja, det går mycket bra. Men så har Johannes också ett ord till de unga i Kristus. Vers 13 och senare också vers 14. Jag skriver till er som är unga. Ni har besegrat den onde. Johannes gratulerar dem liksom till att ha besegrat den onde. Och detta skedde primärt när de kom till tro på Kristus. De blev då delaktiga av Kristi seger och står nu i en segerposition. Det kristna livet innebär inte bara glädje över syndaförlåtelsen och gemenskapen med Gud, utan det innebär också en kamp. En kamp att utkämpa i den här världen. För brevets mottagare innebar det kanske framförallt en kamp emot falska lärare och falska läror. För i kapitel 4 säger Johannes: ni mina barn, ni är från Gud och ni har besegrat de falska profeterna. Ty han som är i er är större än han som är i världen. Det pågår en andlig kamp också i vårt land, där ställningstagandet utifrån en tro på Bibeln som Guds ord och Guds uttryckta vilja till oss mer och mer kommer att föra oss i konflikt med vår samtid. En konfrontation och ett motstånd kommer att upplevas. I Sverige är du välkommen att presentera din åsikt så länge du inte hävdar att den skulle vara allmängiltig eller att det skulle finnas någon auktoritet utanför människan själv som skulle kunna säga oss vad som är rätt eller fel, vad som är gott eller ont, vad som är sant eller falskt. Var och en är sin egen måttstock, du vet. Vi har unga män i vår egen församling som står mitt uppe i denna andliga kamp, som det innebär att stå i ett pluralistiskt samhälle och hävda sanning och hävda en etik och en moral som har sin grund i den levande Gudens ord. Jag tänker på Håkan Arlebrand som har skrivit flera böcker med kritiskt granskande av sekter och nyandliga rörelser i vår tid. Jag tänker på Johan Holmdahl som sitter i statens medicinsk-etiska råd och hävdar bibliska värderingar som utgångspunkt för synen på människan. Jag tänker på Per Landgren som i sitt arbete som politisk sekreterare och debattör hämtar sina grundvärderingar från den här boken. Du kan vara säker på att de är inbegripna i en verklig kamp och att de är värda inte bara vår uppskattning för vad de gör, utan också vårt aktiva stöd genom våra förböner. Och det finns många andra naturligtvis bland de yngre som har denna kamp att utkämpa i klassrummet där de tillbringar veckorna. Johannes konstaterar med glädje att de unga har besegrat den onde. Men han antyder också hur det har kunnat vara möjligt när han säger i vers 14: ni är starka och Guds ord förblir i er. Vad Johannes menar är att de har fått grepp om Guds uppenbarelse. De har fått grepp om Guds ord och låter detta ord styra och vara en styrande princip i deras liv och i deras värderingar. På alla livets nivåer. De har tillåtit Guds ord att prägla sina tankar, sina värderingar, även om det innebär att man kommer i uppenbar konflikt med sin egen samtid. Guds ord kallas för andens svärd. Den enda delen i den andliga vapenrustningen som är av offensiv karaktär. Lyssna. Om du lyssnar till Guds ord så bevaras du från mycket ont. Om vi låter Guds ord prägla vår vardag och våra liv så blir vi segerrika i den kamp som ligger framför oss. Psalmisten säger, hur ska en yngling bevara sin väg obesmittad? Jo, när han håller sig efter ditt ord. Och så säger han, jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Det hjälper mig att göra rätt. Någon har sagt, antingen så kommer Bibeln att hålla dig borta från synden, eller också kommer synden att hålla dig borta från Bibeln. En dammig Bibel i bokhyllan är ett allvarligt tecken. Stäng din Bibel, sluta lyssna till Guds röst, och du ska finna att du börjar låna dig mer och mer till det som mer och mer för dig bort från Gud. Vi är nämligen kvar i en värld där våra hjärtans lojalitet ständigt kommer att sättas på prov. Därför varnar nu aposteln Johannes med orden, älska inte världen. Och han ger oss två skäl varför denna varning är befogad. Men först låt oss försöka definiera ordet världen. För det grekiska ordet kan ha många betydelser. När Johannes till exempel i sitt evangelium kapitel 1 vers 10 säger att världen har blivit till genom Kristus, så syftar han på den skapade världen, på himmel och jord. Det är inte det som avses här. Det är inte världen i betydelsen skapelsen som vi varnas för att älska. Tvärtom uppmanas vi ju att med tacksamhet ta emot skapelsens gåvor och njuta av det. När det i Johannes 3:16 står att Gud älskade världen, så avses där världen människosläktet. Och naturligtvis ska vi också älska människorna. Men vad menar Johannes här då? Jo, han avser världen i betydelsen den gudsfrånvända, mot Gud rebelliska världen. Helt enkelt den världsliga ordning som kallas Satans rike eller mörkrets välde. Den värld som förespråkar en livsstil och en egoism som går rakt emot Guds vilja och som lämnar Gud helt utanför. Det var den världen som inte tålde den helige Gudasonens närvaro på jorden. Därför sa också Jesus till sina lärjungar, om världen hatar er, kom ihåg att den första hatat mig. Om ni tillhörde världen, skulle ju världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen. Samtidigt ber han i sin överprästerliga bön, jag ber inte, Fader, att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Detta är den kristna människans villkor. Vi är kvar i en värld som vi inte tillhör. Vi är kvar i en värld som är fientlig mot Gud och som med alla slags bedrägliga lockelser försöker få vårt hjärtas lojalitet bort ifrån Gud och få oss bort på sidan om Guds vägar. Mina vänner, detta är inte lek. Detta är blodigt allvar. Det kristna livet är inget nöjesfält, det är ett slagfält där ständigt varningen är befogad. Älska inte världen. Älska inte världen och det som finns i världen. Varför inte? Första argument. Älska inte världen, för att om någon älskar världen finns inte faderns kärlek, eller rättare kärleken till fadern i honom. Med andra ord, det är omöjligt att älska både Gud och den värld som befinner sig i uppror emot Gud. Det säger sig självt. Och observera att här lämnas inget utrymme för en eventuell kompromiss.
Du kan samtidigt inte älska både Gud och den värld vars livsfilosofi är vänd mot Gud och som förespråkar en livsstil rakt emot Guds uppenbarade vilja. Johannes uppmaning utgår från att kärleken inte bara är en okontrollerbar känsla liksom, utan att det faktiskt handlar om en viljeinriktning, vad du väljer att älska. Om en människa är helt upptagen med det som tillhör den här världen, kan hon samtidigt inte följa Kristus. Det går inte. Jakob säger i sitt brev: vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendeskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Det går inte att söka världens gunst samtidigt som man söker Guds välbehag. Älska inte heller det som finns i världen, det vill säga det som kännetecknar den här världens livsstil. Han utvecklar och förtydligar sig i vers 16. Till det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åt och vad höftvärlden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Vad kroppen begär syftar inte här på den fysiska kroppen utan den fallna, syndfulla naturen som vi alla är bärare utav. Det är den del av vår mänskliga natur som utgör ett brohuvud till synden. Där kan synden komma in. Det är denna natur hos oss som världen också appellerar till. Vår natur att vilja söka vår egen tillfredsställelse på olika plan, utan hänsyn till Guds vilja, sensualitet för sin egen skull. Sådant kommer inte från Fadern utan från världen. Vad ögonen åtrår, här åsyftas de frestelser som liksom kommer utifrån och väcker vårt omättliga habegär. Hur lätt fångas vi inte av den yttre glansen, men som egentligen bara döljer den inre ruttenheten. Under tv-seriernas vackra och fagra fasader döljer sig en moral som föraktar, öppet föraktar den helige guden. Den som börjat dricka ur bägaren ska finna att eftersmaken är bitter, ja dödlig. Tänk bara på de ödesdigra konsekvenserna som Davids äktenskapsbrott bringade över hans liv och familj. Det hade börjat med ögonens begärelse. Det hade börjat där. Sådant kommer inte från Fadern utan från världen. För det tredje, vad högfärden skryter med. Här handlar det om frestelsen att söka imponera på andra med det man har, det man tror man har eller det man låtsas ha. Den arroganta jakten på fåfänglig ära för att kunna bryta sig med andra och skapa avund och försöka åstadkomma någon slags beundran att spegla sig i. Och världen står till buds med hur mycket attribut som helst för att hjälpa dig att hävda dig själv inför andra. Ett hus går bra, en bil, en trädgård, en flott titel i telefonkatalogen går också bra. Prålighet och vräkighet av olika skiftningar, en önskan att gärna tillhöra innefolket eller att kunna berätta för andra om sitt möte med kändisarna. Allt detta utnyttjas med tacksamhet av det mänskliga högmodet för att framställa sig som lite för mer än andra. Sådant kommer inte från Fadern utan från världen. Och vår kallelse är att älska Fadern och inte älska världen. Vers 17 till sist, det andra argumentet varför vi inte skulle älska världen. Jo, världen förgår med sina lockelser. Med andra ord, om du satsar på den här världen, då satsar du på någonting högst temporärt, någonting tillfälligt, någonting som snart är slut, och du kommer att stå där som förlorare. Den här världen ska förgås. Allt som finns i den ska förgås. I sitt eget väsen bär denna värld på dödens säd. Och dess slutliga upplösning, den är säker. Och dagen är fastställd. Denna världens första, Satan själv, är nämligen redan dömd. Hur kan du då tro att hans rike ska kunna bestå? Denna världen går mot sitt slut. Och med alla dess lockelser och bedrägliga statussymboler går den mot sitt slut. Häromkvällen såg jag i ett nyhetsprogram i TV bilder på de fruktansvärda bränderna som nu rasar i Kalifornien. Och självaste TV-reporten fällde något förvånande kommentaren: inte ens de lyxiga miljonärsvillorna i Los Angeles utkanter blir besparade från brandens framfart. Som om elden skulle göra skillnad på vilken hus den förtär. Vet du vad Guds ord säger? Himmel och jord ska förgås. Hela denna värld ska komma under Guds dom. Men finns det då ingenting som ska bestå? Jo, säger Johannes till sist. De som gör Guds vilja, de ska bestå. De ska finnas kvar för evigt. Mina vänner, vad är det vi håller på med? Håller vi på med att älska den här världen? Vi som alla andra? Eller älskar vi Fadern? Är det hans vilja vi söker? Eller är det vår egen? Är det hans ära vi söker? Eller är det vår egen? Det är ingen likgiltig sak var ditt hjärta befinner sig. Om du älskar Gud eller världen. Det kan tyckas nu som om det inte spelade någon större roll. Men en dag ska just detta förhållande avgöra om du ska komma under Guds dom eller om du ska bestå för evigt. Ska du tillhöra de som ska gå under? Eller ska du tillhöra de som ska bestå? Är du bunden till den här världen så till den grad att du inte ska kunna lämna den när uppbrottets dag är inne? Det är inget litet val jag ställer dig inför idag. Det är ett val som bestämmer din eviga destination. Och Gud förbjuder att denna dag, denna söndag, som du nu får detta val, att du slutar. Gud förbjuder att du fortsätter att halta på båda sidor. Min vän, vill du verkligen ta ett enda steg till på vägen bort från Gud? Har du inte hört Guds andes röst tala in i din livssituation och in i ditt hjärta idag? Han har sagt att du ska bryta upp. Han har sagt att du ska ge honom rätten till hela ditt liv. Han har sagt att han med sitt blod har betalat synden för det som du nu sysslar med. Straffet för den synd som du nu sysslar med. Är det inte honom du vill tillhöra? Är det inte honom du vill älska? Om du likt Demas har fattat kärlek till den här världen och känner att du har dragits undan ifrån Guds väg, då är detta den dag på vilken Herren kallar dig tillbaka. Och om du inte vill lyssna idag, om du inte vill lyssna till denna min vädjan från Guds eget hjärta, vad ska du svara honom? Vad ska du svara honom? Om ditt hjärta tillhör den här världen, då är det som du möjligen kan suga ut av den här världen det enda som du har. Det enda som du har. Allt som du någonsin kan äga eller få. Det är allt. och ingenting mer återstår. Är det så du vill ha det? Är det så du vill ha det? Varför inte gripa om nåden som idag ska förkunnas från Herrens bord? Ty endast det som har gjorts i kärlek till Jesus äger sitt värde och evigt består. Allt annat förgås, mina vänner. Hoppas du tillhör dem idag som ska bestå för evigt. Låt oss bedja.
Käre gode Gud, tack för den helige ande som vilar över din församling. Att du talar till oss, till våra hjärtan, kärlekens språk, pekande på din egen död, ditt eget blod som rann för vår skull. Och det enda sätt som vi kan ära dig på, det är att ge dig våra liv i lydnad. Herre, vi faller ned och tillbeder och vi tackar dig. Och jag beder, o Gud, att ingen skulle gå ifrån denna kyrka idag utan att ha kommit tillbaka och lämnat sin kärlek till världen och dess usla tillfredsställelser och börjat dricka ur den levande källan, Jesus Kristus och den helige andes överflödande liv. Vi välkomnar dig in i vår nattvardsstund och vi ber att du ska utföra under ibland oss. I Jesu Kristi namn. Amen.